jag tänker att är det liksom den här ingenjörshjärnan som på något sätt aktiveras där också på dansgolvet? Så
måste aktivera sen, koreografi.
One, two, cha, cha, cha. Medan man ju nog på ett dansgolv också kan bara låta det fara bara. Låt liksom höfterna tala, sådär.
En ingenjör som låter höfterna tala, det låter som en härlig kombination.
Det är ju så här med oss människor att ja, en är för babblig och en är för tyst och någon är lite för flirtig och någon är lite för sur. Och det här är ju kanske inte ens riktigt sant, utan det är ju fråga om självkänsla och skam. Det där med att man upplever sig vara fel på ett eller annat sätt. Och oftast är ju de här känslorna inte jobbigast då i stunden, utan det är inför den där festen som du ska gå på och där du vet att du kommer att behöva mingla och det kommer att vara jobbigt att hitta på någonting att säga. Eller sen vaknar du mitt i natten efter den där festen och kallsvettas för att du vet att du sa så mycket dumt på den där festen. Du har helt enkelt ett socialt komplex. En liten psykologisk term skapad av mig, faktiskt.
Ja, Eva Frans. Ni kan citera Eva på det här.
Den kända socialpsykologen.
Ja, nej, men det är sant. Jag tror att det är väldigt många som känner igen sig i det där. Liksom att man skäms för någonting som man har en tendens att göra då man är ute bland folk som ja, inte känns så där klockrent. Att man just är lite för mycket eller för lite eller vad det nu sen kan vara. Och du fick ju Eva höra om det här. Det var ju det som var inspirationen till det här avsnittet. För du fick så här konkret feedback här för inte så länge sedan som vi satt och förundrades över.
Nej, det var tror jag oavsiktlig feedback här. Men i alla fall det var en bekant till mig som skrev ett meddelande. Det här är en person som jag nu har känt ganska länge, men vi är nu inte hemskt nära bekanta på något sätt. Och hon skrev då till mig att ja, jag sitter här i min trädgård och jag har funderat en lång stund att vad håller grannen på med? För att det är någon kvinna som håller låda och skriker och skrattar och har sig och inte ger någon annan muntur. Och nu förstår jag att det är ju du som pratar i radio, att de har radion på.
Tack.
Och det hon lyssnade på var ju då podden, så rimligt minst måste, jag menar, jag brukar ju nog ge dig muntur alltid emellanåt.
Ja.
Så jag menar, jag tror att du var också delaktig i detta skrikande och pratande eftersom vi ju är två som för ett samtal. Jag brukar ju inte liksom föra monolog i den här podden.
Nej.
Men grejen är att jag tror inte att hon den här nu menar illa på något sätt. Jag tror att hon tänkte att hon skulle skicka... Jag vet inte varför hon skrev det. Hon trodde kanske att jag skulle tycka det var kul. Men det tyckte jag inte alls. Utan här trampar hon ju rakt in på det som är mitt sociala komplex. Att jag är ganska bullrig, skrattig och högljudd. Och just det här med att jag inte skulle ge andra muntur. Det är någonting jag är paniskt rädd för. Att jag liksom ska prata över andra.
Ja. Alltså du är ju ganska bullrig och högljudd. Men du är också en väldigt god lyssnare. Så att, jag menar, det ena utesluter ju inte det andra. För att du tar ju dig tid att lyssna på folk om de har någonting att säga. Det känns som att du är en sån som verkligen hör vad man säger också.
Och det är ju trevligt, ja. Men det här är just då när jag vaknar på natten efter någon tillställning och kallsvettas, så är det ju alltid för att jag börjar undra att tog jag för mycket plats? Att pladdrar jag för mycket av mig själv, ställde jag tillräckligt mycket frågor och sånt här. Och någonstans så vet jag ju att jag gör ju nog det. Jag är ganska intresserad av människor, jag brukar ställa frågor. Och då när jag pladdrar om mig själv så är det ju inte för att jag tycker att jag är så otroligt intressant och jag älskar höra min egen röst. Det där får man också ofta höra om man är bullrig. Utan det här har väl varit någon sorts tarvligt försök till att göra folk bekväma och hålla på något sätt en diskussion igång.
Exakt.
Men sen i efterhand kan det här börja plåga mig.
Ja, men jag kan vara lite sådär också, vet du, att om ingen annan säger något så känns det som att man måste styra upp situationen på något vis.
Ja, precis.
Och där kommer väl mitt sociala komplex in. Jag är en people pleaser av rang. Vet du, sådär att om ingen vill vara klassförälder, det är ju därför jag har varit klassförälder i typ 18 år. För att ingen annan ställer upp så tänkte jag måste rädda det här nu.
Det blir alltid så jobbig stämning på de där föräldramötena. Ja. Sen är Hanna såhär, no, men jag kan ju förstås att lite mockarutor har väl aldrig dödat någon. Eller det beror på mockarutorna förstås.
Ja, hur många? Ja, nej, men det är sant. Men det är intressant det här för att vi frågar er där ute också att är det någon annan som känner igen sig i det här med att ha ett socialt komplex? Och ni var många som gjorde det. Och vi har många brev också att ta del av idag.
Och ni var mest kvinnor.
Ja. Någon man är också.
Någonstans. Här är nog någon enstaka man också. Men jag tror att det där kanske också ganska talande. Att kvinnor kanske ännu mer är de som börjar ta på sig ansvaret för sociala sammanhang. Medan män är lite bättre på att bara vara bekväma i sig själv. Att hör jag sån som jag är. Och det var en trevlig fest eller det var en tråkig fest. Men vad ska vi nu hålla på och fundera på dig efterhand?
Som tur var jag där. Det gjorde lite bättre i alla fall.
Ja, en del män säger så. Mm. Men här har vi till exempel kvinna 40 som har skrivit så här. Mitt sociala komplex är oversharing. Fast jag anstränger mig så ploppar alldeles för privata detaljer om mitt liv ur min mun. Jag försöker bara skapa bra stämning och visa att jag kan relatera till det som andra berättar. Men det slutar ofta med att jag får konstiga blickar när jag igen har sagt någonting alldeles för privat om mig själv. Hur slutar man med det här? Jag vill ju bara att alla ska ha det bra. Och jag vet, det är en omöjlig ekvation och det är ju inte alls mitt ansvar egentligen. Och de där underliga blickarna är säkert till 99% i mitt eget huvud. Men likväl kallsvettas jag om natten när jag tänker på dem.
Ja, du kvinna 40. Jag tror att det där är helt vanligt. Jag känner också igen det där. Jag kan vara så där att bara för att det inte ska bli tyst eller obekvämt så börjar jag prata en massa. Men alltså jag tycker det är härligt om man träffar människor som inte är så självfiltrerade och så kontrollerade hela tiden. Och jag tycker också att vi behöver ha överseende med våra medmänniskor ifall vi märker liksom att någon, okej, nu har den där sagt alldeles för mycket, att man lite försöker släta över det eller kanske leda in diskussionen på någonting annat, vet du, för att hjälpa den.
Men sen har folk hemskt olika gränser också för vad de är bekväma att prata med. Att jag menar, jag har en del bekanta som gladeligen kan komma med en liten rapport om hur magen funkar på morgonen.
Ja.
Och inte behöver jag nu nödvändigtvis veta det, men inte har jag nu illa vid mig heller. Man bara säger, nej men vad trevligt att det är en god nattsömn och en välfungerande mage. Det är en god start på dagen.
Ja, jag tycker redan att det vill jag inte veta. Nej.
Ja, då kan man också säga tack, det där behövde jag inte veta. Då kan man säga, ja, okej.
No. Okay. Ja. Vi går vidare här med följande brev som har kommit in från Mellanbarnet 35 som känner igen sig i det här med att vara en people pleaser och skriver att jag är absolut en 100% people pleaser. Jag tycker att det är på mitt personliga ansvar att se till att alla andra runt omkring mig har kul och njuter av tillvaron. Om jag mot förmodan skulle välja någonting annat och sätta mig själv först så har jag sån extrem morkis. Jag oroar mig också om att overshare och att folk tycker att jag är irriterande för att jag delar med mig och frågar för mycket. Jag försöker oftast hålla igen och inte vara så störande. Vilket tar mycket energi och gör att jag hellre är på egen hand än umgås med andra. Skriver Mellanbarnet 35.
Mm, hon är lite en kombo av dig och mig.
Ja, verkar vara lite så. Ja, vissa är ju sådana. Man brukar på engelska kalla man väl dem för en loose cannon. Alltså att det är en sån här kanon som kan släppa ur sig någonting. Precis egentligen när som helst.
Ja. No, jag tycker kanske en loose cannon är liksom ännu mer olämplig. Att en oversharer är kanske den där som pratar lite sådär, man sitter och kallpratar på jobbet och så börjar man lite prata om sina äktenskapsproblem.
Ja,
liksom sådär.
Och jag tycker att det är det härligaste. Då folk lite börjar lätta på locket och säga någonting som på riktigt betyder någonting. Så att jag tycker inte att det är oversharing. Jag är ju sådär att okej, nu kan vi lära känna varandra.
Jag minns då i tiden när både du och jag var aktiva bloggare att det var en del som frågade mig att är du inte alltså, hur kan du berätta så mycket om dig själv? Jag menar, jag pratar ju mycket om mina känslor och mina funderingar och mitt mående och mina sjukdomar och sånt här. Och för mig, jag menar också i en blogg så var det ju jag själv som på något sätt bestämde takten och kunde redigera vad jag sa. Jag tycker det är viktigt att man gör det. För annars blir det ju just så där som Instagram är nu för tiden. Det är bara det polerade och vackra stillebenena och de snygga selfiesarna. Man behöver ju också skiten på något sätt.
Mm, absolut, jag håller helt med. Och det är ju där som man kan känna någon typ av kontakt med andra människor. Jag tror till exempel den här podden är ett ypperligt exempel på det. Att folk vill höra, fast man inte skriver in en endaste rad själv, så vill man höra andra berätta om sin egen skit. Att det finns liksom en tröst och ett sådant här kamratskap i det. Det förenar på något vis.
Så det är, jag vet inte om man måste overshare, men det är jätteviktigt att dela med sig.
Ja.
Också av skiten, tycker jag. Här har vi ett brev som jag tror att många kan känna igen sig i. Också jag faktiskt. Här står det så här. Mitt sociala komplex är att jag är totalt oförmögen att kallprata och mingla med folk. Jag får totalt tung häfta. För att jag ska kunna öppna munnen behöver samtalsämnena vara av djupare karaktär än vad folk i normala fall kallpratar om. Jag vill kallprata om kärleksrelationer, jordens undergång, röstningsstatistik i Eurovisionen och universums storlek. Ja, egentligen det mesta som inte känns lika ytligt som till exempel väder och vind. Och det här har lett till att jag drar mig undan sociala situationer och känner mig rätt så ensam, skriver. Jag kanske har autism. Mm. Ja, det var alltså signaturen det där sista. Det var inte
du som sa det.
Det var inte vår analys.
Nej. Jag förstår det där också. Carl pratar om kärleksrelationer, jordens undergång och röstningsstatistik i Eurovisionen. Jag tror inte att det är folk som räknar det här till Carl-prat, utan här behöver man vara insatt och engagerad. Och du är tydligen en sån som vill känna att det finns en mening med att prata om någonting. Att om vi bara pratar om ingenting, varför ska vi prata?
Jag har nog också svårt för kallprat. Dock vill jag säga att Eurovisionen är världens bästa kallpratsämne.
Ja.
För alla har en åsikt om Eurovisionen. Och de som hatar Eurovisionen vill extra mycket prata om Eurovisionen. Har jag märkt av erfarenhet.
Där kan vi säga att ett mingeltips till sommarens fester.
Ja, men alltså folk blir så... Jag tror att därför blir folk glada när jag dyker upp på fester. För att då kan de prata Eurovision med mig. De är så här, men vi vet om henne att med henne kan man prata om Eurovision. Och så brukar det alltid bli en stor och spretig diskussion där jag får stå och lägga band på mig så jag inte börjar eurosplaina. Alltså, i regelboken står det så här faktiskt, och det vet jag, för jag har jobbat med det här i 15 år.
Men jag tycker
det är
roligt.
Det de är ute efter.
Alltså, jag älskar ju det där ordet att eurosplaina, det har jag inte hört förr. Men
det har jag också uppfunnit.
Ja. Jag tycker att det är ju jätteroligt att du kan berätta sådana saker som du vet som man inte vet själv. Det ska du inte heller liksom skämmas någonting för. Det vill ju säkert folk ta del av.
Nej, men det är ett jättebra samtalsämne faktiskt, har jag märkt. Och fungerar i hela Europa dessutom om man är utomlands. Men för att återgå här till det här brevet. Jag tycker också kallprat är lite jobbigt. Men jag har märkt att man kan ju också lite förbereda sig. Man kan kanske ha 10 sådana go-to-ämnen som man tar upp med folk. I sådana, om man hamnar och sitter bredvid någon obekant på ett bröllop. Mm. Några saker som man kan diskutera. Till exempel resmål. Sån här, jag menar, något sådant allmänt, sådant lite semi-intressant, lite hottare än väder och vind, men inte lika djupt som jordens undergång.
Mm.
Och en sak ännu, glädjande nog är det ju ganska sällan som man verkligen måste mingla.
Mm.
Alltså det händer med kanske 2 gånger per år,
ja.
Något sånt. Att för det mesta kan man ju välja sådana sociala sammanhang där du kan sitta med likasinnade och prata om det du tycker är intressant.
Exakt. Och jag kan säga faktiskt till dig också, jag var på en Yles invigningsfest här i Vasa förra veckan och då var jag också så att här är jättemycket människor som jag inte känner, jag skulle inte orka gå, jag vill inte prata med någon, jag har ingenting att säga. Så sen så satt jag i ett hörn och skvallrade med en person som jag kände bra från förr. Och det går också bra, ja.
Ja, jag brukar också vara så där. I tiden när man gick på mycket hemmafester så var det ju alltid trevligast att stå i köket och chatta med dem man på riktigt kände.
Ja.
Lära känna andra människor.
Jättejobbigt.
Orkar man jorka.
Ja. Nu ska vi gå vidare. Mm. Följande brev kommer från Djuren Sven 31 som skriver så här. Jag skäms över hela mig. Jag är i grunden en blyg person och om jag någon gång pratar och tar för mycket plats, då får jag morkis efteråt. Jag har flera gånger fått höra att folk tror att jag är sur och arg när jag faktiskt inte är det, vilket är väldigt jobbigt och därför så är jag ständigt rädd för att av misstag såra någon. Om jag försöker stå upp för mig själv och försvara mig själv så slutar det alltid med att jag känner mig otroligt dålig efteråt. Har alltid sagt att jag passar bättre ihop med djur än med människor, skriver Djuren Sven 31.
Mm, ett klart fall av resting bitch face.
Ja.
Alltså att man slappnar av i ansiktet och så ser man sur ut.
Ja.
Det, jag tror jag också har ett hojsigt. Ja, du trodde ju att jag var väldigt sur och arg innan vi lärde känna varandra.
Ja, jag har några kollegor som jag har varit livrädd för först. Och sen har det visat att de var ju jättegulliga egentligen. De bara ser ut sådär.
Ja, och sen till exempel om man är lite närsynt så sitter man kanske med rynkad panna och försöker läsa. Då har folk sagt, gå in nära henne.
Ja, och det kan ju vara också ibland att om man får höra det där av många att du verkar vara ganska bitchy. så man kan ju nog öva på det också. Vet att om man vill ha en lite mer kanske neutral framtoning. Att kan jag sätta på mig, vet du, lite sådär som att polisen kommer emot och du är ute och kör. Så sätter jag på mig ett sådant lite vänligt och laglydigt ansiktsuttryck. Fast de inte ens ser mig. Vet du, som att man kan lite sådär, lite skärpa till sig där. Och kanske försöka att lite mjuka kanterna också ifall det är så att man ofta uppfattas som väldigt sur och tvär.
Och sen kan man också försöka anlita en kompis i det här. Att ska man till exempel gå på någon fest eller någonting så kan man ju säga till den där vännen att kan du lite putta till mig om jag ser arg ut? Ja. Så att jag hinner liksom korrigera ansiktet. För jag menar, en del ser sådär bistra ut när de tänker och lyssnar. Fast de inte alls menar att de är inte bistra på insidan, men det kan vara svårt att tolka deras ansiktsuttryck.
Mm.
Men nu här djurens vän, jag tycker det är fult att folk har sagt till dig att du är sur och arg. Och inte, jag menar, man kan ju också fråga lite diskret att är det något extra att du verkar lite så här nedstämd? Och då kan man ju säga att va? Nej, gud, nej, jag är hur glad som helst.
Mm.
Men att någon är så här, måste du alltid vara så sur? Det är de som har betett sig illa om de har konfronterat dig med det istället för att fråga hur det är fatt.
Ja, och en sak så har du som många drömmer om. Om jag försöker stå upp för mig själv och försvara mig själv. Det är många som aldrig vågar göra det. Så bra för dig att du gör det. Ibland kan man uppfattas, jag har också blivit bättre på det där. Och man är inte alltid en sån här juvelilja då man gör det. Men ibland så är det en fight som man behöver ta.
Nu har vi här två brev. Vi skulle egentligen kunna läsa upp dem båda och diskutera sen. För att de handlar om lite samma sak. Eller ganska mycket samma sak också. Det här med att det att man försöker vara trevlig misstolkas på ett ganska obehagligt sätt. Och då kan vi börja här med Prekär 49 som skriver: jag har alltid försökt dölja min blyghet i större sällskap och på jobbet med att vara skämtsam. Men det har blivit fel då helt oväntat två olika män har inbillat sig någonting annat. Jag råkade för många år sedan på en fest ut för att min kollegas man ville kyssa mig. Det var hemskt. Bägaren rann sen helt över vid ett annat tillfälle då en manlig upptagen kollega, även han nog påstruken, ville kyssa mig på personalfesten. Jag ångrar att jag inte smällde till honom. Fy skämskar. Nu vet jag varken ut eller in om jag kan skämta som jag alltid har gjort. Jag skämtar väl på fel sätt. Har nu i några år helt slutat med såna där glimten i öga skämt. Jag trodde det var den sociala flirten jag höll på med och nu känns livet lite tråkigt för jag vågar inte skämta med någon man eller kollega. Den manliga kollegan på jobbet har varit svår att undvika och mitt sociala komplex är ännu synligare, känns det som. Eller så lär jag mig att bli mindre beroende av mäns uppskattning. Det kanske ligger någon sanning i det också, skriver Prekär 49.
Ja, jag tror att det ligger någon sanning i det också. Men vi ska ta det andra brevet och så kan vi återkomma. Den vänliga igelkotten 35 har nämligen skrivit så här: de senaste åren så har jag försökt bli mer öppen och social och det har fört mycket positivt med sig. Men en sak så förstår jag ännu inte. Hur sätter jag gränser på ett vänligt sätt? Jag har själv erfarenhet av en tidigare studiekompis som blev besatt av mig och bland annat flyttade utomlands och lärde sig mitt modersmål för min skull. Trots att jag aldrig har visat en gnutta intresse för honom. Han var ändå övertygad om att det skulle bli vi till sist. Mina vinkar om att jag inte var intresserad så gick inte fram, så till slut var jag tvungen att sätta ner foten och säga till på skarpen att den här vänskapen tar slut nu. Det var läskigt men nödvändigt. Den upplevelsen har gjort att jag fortfarande fryser till när någon ställer lite för personliga frågor eller bjuder in mig till någonting som jag absolut inte vill delta i. För mig känns det som att jag måste pendla mellan två ytterlägen, trevlig och social, eller en kall bitch som har mage att tacka nej. Den enda strategin som har fungerat hittills är att ha några färdigt inövade repliker att dra fram nästa gång jag behöver sätta en gräns, skriver den vänliga igelkotten 35.
Jo, här finns mycket att sätta tänderna i, men det som jag slås av allra först när jag läser de här två breven är att båda våra brevskrivare här, som jag tror att är kvinnor, har varit väldigt snabba att ta på sig skulden för det här.
Mm.
Fast
förstås,
det är ju inte, ja. Jag menar, det är ju de här karlarna som kommer farande och ska kyssas i fyllan och villan eller börjar flytta till ett annat land och gå händelserna helt i förväg. Det är ju de som har gjort det här övertrampen egentligen. Sen att man har varit glad och lite flirtig och lite skämtsam och dragit en snuskig vits eller försökt vara trevlig och visa ett sånt här medmänskligt intresse. Det är inga övertramp. Det får man göra. Det är inte brottsligt på något sätt. Men att börja liksom med våld hångla upp någon på fyllan, det kan ju vara ett övergrepp.
Ja. Det är så bra att du säger det där, Eva, för, som en påminnelse. Att det är ju faktiskt inte de här kvinnorna som ska ha morkis. Ett ord som har dykt upp mycket i de här breven faktiskt den här veckan.
Mm.
För det här, alltså, det är ju klart att man ibland kanske blir lite för flirtig. Och att man ibland kanske sänder ut signaler som man egentligen inte kan backa upp på något vis. Och man kanske gör det som den första brevskrivaren skrev också, att man är lite beroende av mäns uppskattning. Att man lite lever på det där att de vill ha mig.
Men inte är det något fel i det heller. Jag menar, man vill ju ha bekräftelse och om man nu lite sådär flirtar till det lite extra. Det kan ju liksom vara en helt harmlös och lite härlig grej också. Att man har en lite flirtig jargong med en kollega som man vet att det är gift för att man inte har tänkt att det ska leda till någonting mera. Men det betyder inte att han får köra ner tungan i halsen på dig utan att du har sagt att det är okej.
Ja, men det där är ju också lite sån här, jag vet bara att folk kommer att vara så där, att ni kan inte säga att man får flirta med upptagna karrar, ni sa det på radion. och där tänker jag också att ja, man kanske inte behöver vara heller så där övertrevlig med till exempel då upptagna karrar på jobbet. Jag tror att det kan leda till mera problem än vad det egentligen ger. Att kanske man kan flirta med den där singelkompisen eller någonting annat istället.
Nå jo, i och för sig. Men jag menar, det är också jättesvårt att dra de där gränserna. För det är skillnad på folk och jobb och jargong och jargong. Jag menar, nej, jag tycker kanske inte att det är att rekommendera att säga till sin upptagna kollega, nej men hej snygging, när han kommer på jobb. Det är liksom too much.
Ja.
Men om man tycker att vi har en rå jargong och jag drar ibland lite snuskiga skämt. Det gör jag också. Jag vet inte. Jag har nog aldrig råkat ut för något desto mer utan att kanske folk har tyckt att jag är lite äcklig. Men jag menar, inte ska man nu behöva dämpa sig allt för mycket på den punkten. Om det är ens humor och ens sätt att vara överlag med människor. Jag tycker nästan det blir lite victim blaming om man är så att nej, men du var ju nog hemskt flirtig med honom.
Ja.
Så nu måste du ändå fatta att han trodde att du ville det. Nej!
Men samtidigt, alltså, I beg to differ. Nu tar jag mitt pekfinger i luften här. Nej, men jag tänker att de rollerna skulle vara ombytta. Att det är ju så lätt att säga att kvinnor får vara flirtiga och de menar ingenting med det. Men sen igen att om man tänker att det är män som går omkring och flirtar med alla och är lite, drar lite snuskiga skämt åt sina kollegor på festen, då skulle vi ju vara sådär att ja, de där karrarna, man får inte göra sådär. Och sådär. Jag tror nog att det finns kanske en annan laddning i det också, kanske vet du, ett dömande på ett annat sätt. Kan du förstå liksom den
mot
tanken?
Kvinnor.
Nej, men liksom att, vet du, att vi dömer män hårdare. Vet du, män var ju så där efter MeToo. Ja, man får ju inte kramas något mer. Och det ska man inte fortfarande heller göra. Så där bara. Men jag menar att, liksom att vi dömer män hårt som går ut och är lite flirtiga. På något vis. Förstår du alls vad jag menar?
Kanske. Jag tycker att jag tänker nu bara på sådana manliga bekanta jag har som är ganska sådär intensiva, vet du. Tittar noga på en och lyssnar så här, vet du. Och jag kan ju tycka att, jag kan tycka att det blir lite så,
ja.
Jag börjar inte tänka att han vill ha mig, utan jag blir så här, herre gästas, vilken charmig kar.
Ja. Ja, det finns ju nog liksom en skillnad i det där med att vara intensiv och intresserad och på det sättet spännande, eller att man är liksom en full snuskhummer.
Ett snuskigt skämt är ju liksom inte så där. Dörren står på vidgavel hit bara allesamman. Men sen också så där att kanske lite inse att igen, på jobbet kanske att man måste lite dämpa de där snuskiga skämten för att det väcker förvirring. Men sen har vi då här den vänliga igelkotten som bara var vänlig och fick en beundrare som
en stalker.
De verkligen. Ja, alltså börja gå så där långt, utan jag menar nästa om nu han blev ivrig och tänkte att oj, det här kunde bli någonting, då måste man ju ändå ta små steg framåt.
Ja.
Man kan inte börja flytta och börja gå språkkurser på Arbis och förvänta sig att nu är det vi för resten av livet.
Nej,
det är ju han som har. Jag skulle säga, jag ska säga till dig, den vänliga igelkotten, det är jättehemskt att den här, jag förstår att du är traumatiserad av det här och att det har gjort att du fortfarande fryser till och är rädd för att det här ska hända igen. Men vänliga igelkotten, du gjorde absolut ingenting fel. Och jag tycker inte att du ska behöva ändra på någonting. Det att man är vänlig och intresserad och hanterar sig, hanterar andra människor med respekt och kärlek och omtanke, det betyder inte att man har slagit upp dörren för en stalker.
Nej, absolut inte.
Nej, men ser du, nu har en man skrivit till oss, ingenjören 42.
Mm, för att är man ingenjör så är man alltid en man.
Jo, så är det.
Ja. Skriva så här. Jag klarar mig hyfsat i sociala situationer om jag har en på förhand definierad roll. Jag kan till exempel gå på jobbmiddagar med kunder och hålla igång diskussionen, styra bort från känsliga ämnen och inkludera personer som sitter tysta. Det här går bra eftersom jag då är på jobb och utför en arbetsuppgift. Men att mingla, det kan jag inte alls. Inte ens om jag är på jobb, till exempel på en konferens. Jag bara klarar inte av att gå fram till en främmande människa och inleda en konversation utan att ha någon bakomliggande kontext. Jag menar, det borde ju räcka med hej, vad jobbar du med? Men jag kan bara inte. Jag har till och med dansat och sjungit på scen inför publik utan problem. Men då var det i egenskap av en roll och på förhand inövat. Men till exempel på dansgolvet med min egen fru så har jag fått panik. Jag har lärt mig två viktiga saker om mig själv. Jag uppskattar djup mera än bredd. Det vill säga hellre ett djupt personligt givande samtal med ett fåtal personer än ytligt small talk med många. Nummer två. Jag behöver vara medveten om mitt sociala batteri och lämna före det blir helt tomt och reservera tillräckligt med tid efteråt för att ladda det igen. Och jag ska nog våga mig ut på dansgolvet med frun någon gång igen. Jag måste bara få öva tillräckligt först, skriver ingenjören 42.
Jag drar jätte så här långtgående slutsatser här, men jag tänker att är det liksom den här ingenjörshjärnan som på något sätt aktiveras där också på dansgolvet, så att man ska
måste aktivera sen, koreografi.
One, two, cha cha cha. Så.
Cha 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 cha. Hey. Ja,
medan man är nu på ett dansgolv också kan bara låta det fara bara och se, låt liksom höfterna tala så där.
En ingenjör som låter höfterna tala, det låter som en härlig kombination.
Ja, men jag menar, jag tycker det lyser igenom här ingenjören att det här är en person som vill ha koll. Och ja. Inte kanske vill vara alltför spontan och inte liksom hamnar lätt utanför sin egen bekvämlighetszon och vill då vara lite mer förberedd och sådär. Och det kan ju vara en, jag tycker att ingenjören här verkar vara mycket medveten om den här saken. Det är ju kanske den där överlag spontaniteten och ett förtroende för sig själv. Att jag kan nog, fast det blir lite klumpigt dans, att vem bryr sig? Vi kanske har jätteroligt. Jag trampar nu frun på tårna, men jag menar, det finns ju plåster.
Mm, ja, och liksom intentionen är rätt. Frun ja. Vill att jag ska komma ut på dansgolvet och de spelar. Vad heter den där Roger Pontare-låten som får alla män att dansa?
När vindarna viskar
ja,
mitt namn.
Ja, jag har en kollega som har varit mycket DJ och sagt att män som inte dansar, spelar du den så dansar alla män.
Jaha, okej.
Okay. Ja, vill du? För han sa, alltså det var en man då, så han sa att det är, liksom, det är någonting med den här låten att folk, att Karaka Mera, vet du, bara sådana stampa bestämt i golvet som en, vet du, ettåring som slår med en släp på ett bord, vet du. Så här. Att det finns någonting taktfast i det, att man behöver inte vara som så R&B smooth, utan man kan bara stå och
vill ni att jag är Cesar, vindarna viskar ditt namn.
Ja. Oj, oj, oj.
Det funkar. Fantastiskt.
Ingenjören 42, bra. Yeah, jag tror att den här sommaren, fa med frun på dans. Och så tar ni några drinkar och så ser ni vad det blir till.
som man ofta säger, ett trevligt tv-program som sändes förr i världen som heter En kväll med Anne och Hanna. Låt det fara bara.
Ja, det är sant. Jag hade glömt det där. Fan bra. Låt det fara bara.
Ja. Ja, det är bra det där när man börjar bli lite glömsk på gamla där. Så kan man citera sig själv och vara så här. Ja. Briljant alltså. Ja. Briljant. Här kommer ett brev från Lyckligt Lottad 61 som tog fasta på det som vi skrev om i den här lilla frågeformulärsartikeln som låg ute på webben. Och hon skriver så här. Jag är lyckligt lottad som aldrig känner minsta skam för sånt som ni nämner i den här artikeln. Jag är som jag är och det duger gott för mig, men om det nu sen duger gott för alla andra, det är aningen oklart. Men jag skulle önska att du Eva inte skäms för att du är så mycket. Du är du och knappast inte längre du om du inte är för mycket. Det är en superfin egenskap att vara lite bullrig. Många andra är kanske lite för tystlåtna och försiktiga och därför är det fint att du kompletterar andra som du umgås med. Och jag skulle önska att du, Hanna, inte tar på dig skulden för att någon i din omgivning verkar vantrivas. Men jo, jag förstår dig. Jag är själv en people pleaser och önskar att alla skulle få vara glada och lyckliga. Och av erfarenhet vet jag att det här tar mycket energi att ofta tänka på andra och att hoppas att alla andra skulle ha det bra. Men jag tycker faktiskt det är intressant med andra människor som är lite annorlunda än jag. Och jag beundrar alla som vågar vara sig själva trots att de pratar mycket mer än andra, har många åsikter, är uppriktigt och vänligt intresserade av andra eller bara är ovanligt tystlåtna. Men jag har ju nu faktiskt en egenskap som jag lite har funderat på ibland och som inte alltid är så lätt för min omgivning. Jag är alltid tvungen att ta ordet om någon blir orättvist behandlad. Det låter kanske som en bra sak att jag reagerar, men jag reagerar på alla orättvisor. Också sådana som är så små att de inte skadar någon. Och kanske jag faktiskt någon gång har tänkt att jag inte borde reagera på allt på det här sättet. Det kan bli tröttsamt för min omgivning, men jag kan inte ändå påstå att jag skäms eller känner skam för att jag alltid känner att jag bör reagera. Skriver här Lyckligt Lottad 61.
Det är det man borde ha i sin ringhörna alltså.
Mm.
En sån här som peppar oss att ni behöver inte vara, ni är bra som ni är. Heja Eva, heja Hanna. Ja,
härligt, jag blir jätteglad.
Ja, om någon behandlar er orättvist, ni vet vem ni ska ringa. Vi ska ringa Lyckligt Lottad 61.
Men jag kan bra relatera till det här som hon lyfter fram här, att det här rättvisepatoset kan, man måste kanske inte dra fram det i varje sväng, att no, men hörde, så där kan man ju säga. Att man kan ju ibland också där känna efteråt att det där skulle ha blivit, det där var ingen grej om jag bara skulle ha varit tyst. Det blev en grej av att jag tog upp det sen.
Ja, ja men det är sant ja, att man gör lite en höna av en fjäder i onödan. Ja.
Men som hon skriver här, det är ju en jättefin egenskap att vilja att det ska vara rättvist och ta folk i försvar om de tycker att men det där var ju inte okej. Så det är ju inte på något sätt en dålig egenskap, men man får försöka kanske vara medveten om att det gäller att dosera den med lite så här aktsamhet.
Mm. Jag tänker också att det kommer med åren det där. Jag tycker att det är härligt att den här brevskrivaren säger att jag skäms inte för någonting på det sättet. Och sen att ta folk i försvar. Jag tycker också att man ska ta speciellt yngre i försvar. Här på jobbet också, om vi har yngre kollegor och sånt här, så brukar jag liksom stå upp för dem och vet du, göra reklam för dem. Och liksom att man tar andra om ryggen också, som kanske behöver det ibland. Ja. Kanske de inte ens behöver det, men de flesta brukar ändå uppskatta att man backar upp dem då det är någonting.
Jo, om man tycker att jag ska kanske inte ta upp det här nu här på det här mötet, att det där var lite taskigt sagt, för då kanske det blir en större grej av det än nödvändigt. Men då kan man ju säga till den där efteråt, som blev utsatt, att jag tyckte inte att det där var okej. Och vill du att jag försvarar dig om det händer på nytt?
Mm.
Men gör en liten markering att nej, det där var inte okej. Och jag är med dig på det här.
Ja. Ja.
Så det kan också vara ett sätt. Det var några av er som skrev till oss också om det här med att vara blyg. Och här har vi till exempel Blyg och introvert 35 som skriver så här. Jag har alltid varit väldigt blyg i sociala sammanhang och det har jag minsann fått höra om under mina 35 år här på jorden. Jag är den som helst sitter i ett hörn och observerar medan andra pratar och jag kan delta i diskussionen genom att nicka ivrigt eller inflika med korta bekräftande ord som visar att jag ändå är intresserad av ämne i fråga utan att vilja utveckla vidare. Något som jag kan hata, något otroligt, är de där ultra-extroverta som har mage att säga högt framför alla. Nämen, har du tappat tungan? Eller, varför pratar du inte? Är vi så tråkiga? Att få en sån pinsam uppmärksamhet i ett större sällskap gör att jag börjar rodna och inte vet vad jag ska säga. Och helst vill jag ju bara ropa håll käft och fly fältet. Såna slags människor undviker jag så gott det går. Men om jag är tvungen att umgås med såna kan jag sitta och spänna mig hela tiden eftersom det känns att jag borde inflika någonting. Annars får jag minsann höra. Så låt oss blyga bara få vara i fred i vårt tysta hörn utan att komma med nedvärderande eller pinsamma kommentarer. Om vi har något att komma med så säger vi det nog utan att det behöver pressas ur oss på ett obekvämt sätt. Basta! Väl rutet där, blyg och introvert 35.
Ja, låt oss vara blyga i fred. Det tycker jag nog att vi ska respektera. Att man inte tvingar blyga personer att säga någonting bara för att alla andra håller på att gapa på. Det tycker jag absolut. Sen kan jag också tänka att lite som den här ingenjören skrev att ibland så kanske man behöver hjälpa någon på traven också att komma in i sammanhanget. Att om någon är väldigt blyg kanske man har någonting man skulle vilja säga. Jag tror inte att man kan säga att alla blyga människor funkar på samma sätt, men jag tänker där att man kanske behöver bli tillfrågad för att våga säga det vad man vill säga. Att man kanske inte är den som bara kastar sig in i diskussionen och försöker överrösta med sin egen åsikt.
Nej, precis. Men där är ju också hur man försöker få med den blyga i diskussionen. Det är ju liksom en stor skillnad med att säga att ja, men på tal om Kroatien, var inte du i Kroatien förra sommaren? Hur var det?
Mm.
Eller att säga, är vi så tråkiga att du tänker sitta tyst hela kvällen?
Ja, men det är ju bara elakt att säga så. Att det är ju mer att man bjuder in någon istället för att dissa någon.
Precis, ja.
Sen tycker jag också att man skulle kanske inte tro det, men jag blir väldigt tyst i större sammanhang. Jag trivs bättre liksom med i mindre sammankomster. Och jag har märkt det där att man kan ju lyssna också väldigt aktivt. Att fast jag kanske blir lite blyg och sådär. Att man kan sitta och man tittar på de som pratar och nickar eller gör miner och sådär. Att man är liksom med fast man egentligen inte säger så mycket. Att det kan ju också vara ett tips att man liksom verkar engagerad fast man inte är intresserad av att prata så mycket själv.
Precis. Och jag går ju in i den här läppemaskin-moden jag. Och det är ju också någon sorts people-pleasing-tendens kanske. Och man vill säga, nu ska det här vara, nu ska alla ha roligt här, vi är det roliga bordet och nu ska jag dra en dum story.
Ja.
Men då kan de blyga ju ofta vara till och med lite tacksamma för det. Att gud vad det är skönt att hon liksom håller lådan och där så att jag får sitta och lyssna och fundera.
Mm.
Och inte måste liksom ställas mot väggen. Att men nu ska du också ha en input i vår dynamiska diskussion här.
Mm.
Så det är bra. Jag tycker att de blyga behövs, de pratiga behövs, men ingen får chikanera den andra.
Så är det. Vi ska ta ett sista brev här som vi avrundar vårt avsnitt om sociala komplex med. Och det är Lisbeth, 62 år, som har skrivit det. Från att ha varit blyg och försökt undvika vissa sociala tillställningar så har jag utvecklats till en pratig, utåtriktad och bitvis känslosam kvinna. Jag känner ofta att jag är för mycket och att jag tar plats och det har hänt att jag efteråt har fått dåligt samvete och bett om ursäkt dagen efter. Men nu har jag kommit till insikten att jag är bra som jag är eftersom vi alla är olika.
Tack för det, Lisbeth 62. Det där tycker jag var klokt och jag tycker också att det här är en bra påminnelse för det här att sådana här beteenden och komplex och sånt här, det kan vara faser också. Man kan vara ett jätteblygt barn och ändå bli en väldigt pladdrig vuxen. Att det har ju helt att göra med hur man utvecklas och hur ens liv ser ut i övrigt.
Mm.
Men oavsett så är man ju alltid bra som man är, så länge man inte sårar andra.
Ja, och det här tycker jag också att det här avsnittet speglar tidigare teman som vi har haft uppe, just det att vad ska andra tänka och vad ska andra tycka. Att komma ihåg det där, att sist och slutligen är det ganska få som tänker och tycker särskilt mycket för att de funderar mest på sina egna sociala komplex. Viktigast är det väl kanske att ifall det blir ett problem att man börjar att märka att jag drar mig undan, jag isolerar mig för att jag har sociala komplex. Så då måste man ju få lite hjälp och stöd på traven, men annars kanske det inte är så farligt.
Och när jag tänker efter, jag tror det aldrig har hänt mig att jag skulle ha vakna upp morgonen efter en fest och tänkt på någon annan än mig själv.
Ja.
Alltså det blir ett navelskåderi, oj nej jag, oj jag, vad jag nu pinsam, oj vad ställde jag till med. Det är aldrig att det skulle slå mig att jag skulle tänka att oj vad hon var tyst, hon är nog verkligen väldigt blyg av sig. Eller oj vad den där nu skrattade högt och drog mycket skämt. Jag tänker aldrig, jag har bara tyckt att, jag menar jag godtar deras beteende med hull och hår, men sen ska jag ändå sitta och nagelfara mig själv.
Ja, men det är lite samma som att man tänker att alla ser att jag ser lite tjock ut nu i den här klänningen.
Alla ser hur det stramar åt här.
Och ingen bryr sig på riktigt.
På riktigt inte. Alla tyckte bara att oj vad det var härligt och hon hade så krulligt hår.
Ja, ja. Hej, tack för det här. Jag tycker det känns befriande att än en gång få läsa era brev. Och relationspodden kommer att tuffa på här längs med sommaren helt utan avbrott. Så vi kommer att återkomma. Fortsätt att skriva in till oss relationspodden@yle.fi. Vi är alltid intresserade av att höra vad du tänker om saker och ting. Och har du tips på ett ämne så får du också gärna skriva om det.
Gör det och så hörs vi nästa vecka.
Hej då!